hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Precis som utlovat så har Tony Bacci än en gång klivit in i Toto-studion för att avsluta det jobb vi inte hann göra klart. Sist du var här, då blev det väldigt mycket fokus på topplagen. Och man får ju säga, Tony, att ditt Inter har övertygat här första två omgångarna.
Verkligen, de har ju två raka segrar och framförallt med ett spel som kanske... Ja, visserligen har det mycket kvar såklart, men det är i början av säsongen. Men man ser vad Conte vill med sitt Inter, och så har man fått igång Lukaku, vilket är väldigt viktigt.
Välkommen tillbaka i alla fall.
Tack så hemskt mycket.
Det var väldigt roligt när du var här sist. Det vi dock inte har pratat om än, Thomas, det är lite slarvigt av oss. Kanske inte har getts läge, du vet hur det blir, man hamnar fel med cykeln med avsnitt och så dyker det upp och sen så känns det lite passé. Men det här känns inte passé, det är därför det är viktigt att ta upp det. Vad fan sysslade Inters kurva med efter matchen mot just Cagliari? När då alla hör att Lukaku får utstå rasistiska tillmälen och läten från läktarhåll. Och Inters kurva går ut och säger att nej. Det där är fan inte rasism.
Nej, men det var väl en klassisk... jag känner faktiskt också en kille eller en tjej från Afrika. Så jag kan ju inte vara rasist. Det där gör vi bara för att psyka motståndarna. Det jag ska säga är att det man märker på de italienska läktarna var att det där var mycket, mycket vanligare förr. Alltså att hela kurvor och liksom till och med en hel arena kunde på liksom, olika sätt sjunga eller göra apljud. Alltså jag minns ju Ibrahimovic, jag har ju pratat om det flera gånger, när han spelade i Juventus och 40 000 Fiorentina-supportrar stod upp. Alltså då pratade vi långsida och överallt och sjöng att han var en senare.
Ja. Nej, men den körde så, även Inters fans när Zlatan spelade i Milan.
Ja. Säger hon något singar och sjöng den liksom låten, och det var ju verkligen på den tiden så här superkotim. Det var ju folk reagerade ju inte ens, det skrevs ingen artiklar eller någonting. Så nu ska inte jag försöka få det här till att det har blivit jättemycket bättre, men jag noterar i alla fall att den typen av ramser letar sig inte till långsidorna längre. Men de menar ju på att det där är inte rasism, utan vi gör det då. Precis som jag tänker att långsidepubliken, Fiorentina är en röd kurva och har ju alltid varit, nu är den ju liksom uttalat neutral, men Florens är en röd stad och har varit så historiskt. Så har man nog liksom dragit just det där kortet att vi gör det för att få motståndaren ur balans.
Ja, kurva Nord hävdade ju till och med att det var någon typ av respekt. Det är alltså för, just för att du är så bra så försöker de få dig ur balans. Det betyder att de värdesätter dig på ett helt annat sätt. Jävla vilket.
Nej, men sen är det ju också så här, få spelare ur balans. Fan, kan skjuta någon i huvudet, då är han ur balans. Alltså, var går den gränsen någonstans? Alltså, vad kan vi göra? Ja, det här är uppenbarligen att göra apljud till en svart spelare är ju så mycket rasism det bara kan bli.
Ja, jag tycker att vår gode vän Sevush Falai, han för någon vecka sedan då, när det här var högaktuellt, så tyckte han twittrade bra. Han länkade till många bra grejer. Bland annat så gick ju då Vincent Kompany ut och var som alltid väldigt klok och resonabel och...
Skadas igår.
Ja, vi kan väl prata lite om hans testimonial lite senare i avsnittet. Men han är ju som alltid liksom en tänkande herre som säger mycket klokt. Läsa hela den texten så kan vi länka till det via våra sociala medier. Men jag måste bara fråga dig då, Tony, alltså, som inte supporter. Liksom, det vart väl så fel det bara kunde bli.
Får jag bara
och det
säga
som känns så hopplöst, i alla fall för, alltså, vi har ju pratat väldigt mycket i den här podden om att så här, ja, men Italien är älskvärt på så många sätt, men just när det kommer till rasismen inom fotboll, ja, men, alltså, jag har nästan gett upp. Man har ju gett upp tron på någon slags förändring. För de tror, alltså, som Thomas nämner, de tror ju inte att det här är rasism. Det tycker ju de genuint.
Mm. Alltså det är ingen slump att de i premiären hade tifo till Diabolik, alltså den mördade Lazio-supporten, som de senaste åren har ägnat sig väldigt mycket åt högerextrem politik nere i Rom. Alltså så här, det var ju ingen slump. Och sen så kommer det här direkt efter det här.
Så. Ja, nej, men alltså rent generellt, man kan ju säga att, alltså, vill man hitta det positiva så kan man säga att det har blivit bättre. Det är precis som ni är inne på, det når inte långsidorna längre, utan det är de här falangerna då av kurvorna som fortfarande är extremt brunhöger, ja, med svenska mått väldigt brunhöger. Det är väl det positiva man kan säga. Ja, men annars håller jag ju helt fullt med. Det är ju sånt jävla hål i huvudet, och man blir så jävla trött och uppgiven. Och det är ju så här, ja, Koulibaly-incidenten förra året var ju knappast någon slump nu när man ser det här. Alltså det, och de vill ju inte förbättra sig. Det kommer de givetvis göra. De kommer tvingas till det i takt med att fotbollsutvecklingen går framåt och att, jag menar, Suning kommer ju driva det här som vilket modernt toppföretag som helst, och då kommer inte...
Han har också gått ut markerat, ska jag säga.
Verkligen. Så att jag menar så här, ja, gemene man, där håller det håller på att bli bättre, men det går ju alldeles för jävla långsamt.
Du säger någonting intressant här, att ja, nu driver han det här som ett toppmodernt företag. Mm. Nu inför då stora hatmatchen Fiorentina-Juventus den här helgen, så har Fiorentina Ultras träffats och sjungit en ramsan som jag tog upp här för något avsnitt sen. Ja, det var ju när du var med också. Ja. Som är direkt då...
Vi kan väl lyssna på hur det lät då.
El une dike umiliazione andare in padrone o Juventino su di tutta quanta la famiglia Agnelli e Juve me. Exakt, och det är ju en bedrövlig ramsa. Alltså det är ju liksom hejselkopplat, 39 dog, det rinner svartvitt blod på det rinner blod på de svartvita flaggorna, och detta var en hel dag för Fiorentina. Då har ju Fiorentinas, på tal om att driva som toppmodernt företag, nya ägare Rocco Commisso gått ut och sagt att det är stopp på det här. Och det gör han direkt. Och han har ju redan vunnit supporternas förtroende. Fiorentina har sålt 26 000 säsongsbiljetter. Jag kan inte minnas när man gjorde det senast. Jag misstänker att det var Battistuta-tiden. Det råder en optimism i staden som inte har funnits på, ja, men sen liksom Della Valles bästa dagar. Allting är liksom bara positivt. Då i det läget går han ut och markerar. Det ska också sägas. Alltså och det tror jag med de här utländska influenserna som kommer in, alltså företagare med andra perspektiv. Jag tror att de italienska presidenterna någonstans har hela tiden sett mellan fingrarna. De vill ha en god relation till ultrasupporterna, och man har liksom låtit det fortgå bara. Men här kommer en markering också. Här kommer en zoningsmarkering. Nu är inte det här rasism, men lika vidrigt för det. Markering mot Fiorentina-supporterna. Det ska bli intressant att se hur kurvorna och de här klickarna i kurvorna, framförallt de som styr, reagerar på det här.
Så även fast det är några dagar sent så delar vi ut en gulasch till Kurva Nord. Mm. Och en schnitzel då till Rocco och Sunning.
Ja.
Mm. Får jag då bara fråga er, vad tycker ni att man ska göra åt det här? För att vi har ju sett Soleil Montari, Balotelli, Kevin Prince Boateng har väl också gått av planen. Koulibaly hamnade i en riktigt jobbig situation förra säsongen. Alltså, de har ju gått av planen, avbrutit spelet. Det ledde till att nej, så här får man inte göra. Då blir det poängavdrag.
Gamla presidenter, Galliani gick ut, nästan var emot Boateng när han gjorde, eller var emot Boateng när han gick av planen. Kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Nej, men så då undrar jag, vad tycker ni då? Vad ska man, alltså så här, jag tycker att det är fel att liksom lägga skulden på spelarna som säger att nu räcker det. Nu går jag av plan, nu skiter jag i det här, för att så här ska det inte behöva gå till 2019, det har varit 2018, 17, 16, 15 och så vidare. Jag tycker att det blir fel. Så här, nej, det kanske inte är rätt väg att gå att bara liksom tycka att det räcker, för då kan man sätta det i system, även fast jag inte vill tro att någon gör det, men ni fattar vad jag menar. Däremot så tycker jag att det blir 100% fel att så här, nej, men okej, då får du skulden och så ska det bli poängavdrag, eller så vinner det här laget matchen för att du går av plan. Vad fan, gör någonting åt felet istället.
Jag tror att du måste angripa rasismen på flera olika plan. Alltså, jag tycker att Cagliari gör det bra direkt efter matchen, alltså som klubb. Dels går ut och fördömer. Fördömandet är jätteviktigt. Och det måste komma från hela fotbollsvärlden. Spelare, klubbar, UEFA, alltså de stora instanserna, lokala men inhemska fotbollsförbunden, FIGS i det här fallet. Så det är det ena. Sen så måste domarna tillsammans med spelarna och tränarna i ett sånt läge när en spelare vill gå av plan snabbt kunna liksom mötas typ. Tänk när det dras bengaler och det ryker på de allsvenska läktarna, så tar de av planen och sen så samlas de i spelargången och sen så har representanter från klubbarna och så vidare möten med domarna. Alltså det är ju det som måste ske. Mm. Så om det är så att en spelare känner att, och jag menar det är ju fler som hör, det är inte så att han är ensam.
Nej.
Då tycker jag att alltså, den typen av avbrytning, går ut, ha ett möte om det och så ser man gå vidare. Sen så det Cagliari gör bra också, det är att de förutom att fördömer, säger att vi ska hitta de här individerna. Och vi kommer att hitta de här individerna. Och jag tror också att de kommer göra det. Så där är det nästa grej. Italienska läktare, till skillnad från engelska till exempel, har ju inte lika bra videoövervakning. Men det blir bättre och bättre. Och på vissa tror jag att du kan liksom gå in och identifiera i stort sett vem som helst. Och i det här
gjorde
fallet,
man ju också med Sterling där förra säsongen. Och
nej, men så bättre teknik för att liksom, kunna kolla i stort sett vem som helst på arenan, högupplöst, och gå in och straffa individuellt.
Ja, men det är
precis och ta bort
så.
De här. Så att jag tror, det finns säkert ännu mer att göra, men angrip det på flera olika plan.
Jag är helt enig. Jag tror att individuella bestraffningar är den bästa och mest effektiva vägen att gå. Min första spontana reaktion, det är ju liksom så här, ja men alltså, poängavdrag, tomma läktare, bötfäll. Alltså problemet med det är ju två. Det är ju att en otrolig mängd oskyldiga kommer ju drabbas av sådana bestraffningar. Och det andra är ju precis som du säger, Gusten, att det kommer att sättas i system. Du vill inte tro det. Jag har inga som helst problem att tro att italienska furbokurvor, alltså kommer att sätta det i system och placera infiltratörer som buar och så vidare. Det...
Alltså poäng ska delas ut på plan.
Verkligen.
Så är det.
Och alltid hitta personer som inte har någonting att förlora.
Men jag tycker, alltså så här, som ni är inne på och trycker på, att det viktiga är att det händer någonting, för att det kan inte bara stanna vid fördömande och ord. Jag har tänkt på det här nu i dagarna efter det mycket tragiska ödet som den här iranska kvinnan drabbades av. Nu har jag tappat namnet på henne, men det är säkert många som har hängt med där. En iransk kvinna som håller på laget Esteghlal, på tal om italiensk fotboll. Stramaccionis gäng är det, va?
Yeah.
Som vi pratade om nyligen. Hon kvinnor får inte gå på fotboll i Iran, och i då någon slags protestaktion gentemot det här så satte hon eld på sig själv för att markera hur jävla fucked up det är, och dog då i sviterna av sina brännskador. Och hur jävla liksom bottenlöst mörkt det än är, så tycker jag att det blir också lite så här, när FIFA går ut då och skickar kondolianser och fördömer så här. Jo, men FIFA har ju faktiskt möjligheten att säga gentemot länder som är med i den organisationen att vi har inte många liksom krav på vad man måste uppfylla för att få kalla sig för en FIFA erkänd nation. Men det ska i alla fall vara så att kvinnor, män, vad man än har för läggning eller vad man än tillhör för religion, ska i alla fall få gå på fotboll. Annars behöver man inte vara med i FIFA.
Det är
mänskliga rättigheter. Där tycker jag ändå att så här, det är ganska lätt för FIFA att inte bara skicka kondolianser.
Absolut inte. Jag lyssnade på radion igår och så pratade de om det, och mina två äldsta tjejer, Alba och Stella, satt i bilen och lyssnade in. Jag tänkte inte på det först, och sen så sa Stella bara, vad fan är det här för dem? Jag förstod inte, vad är det som hände? Så förklarade jag exakt som det var. Och att hon hade bränt upp sig för att hon var ledsen, ja, och besviken och ville markera sig. Men de förstod inte, men vad då? Inte få gå på fotboll. Det är så jävla långt borta. Liksom ett sånt samhälle jämfört med här. Och det som du säger, Gusten, så det får liksom inte hända. Det är bara att gå in dirren,
ja,
och förbjuda.
Och då säger jag bara så här, nu är jag väldigt skeptisk till att majoriteten av Irans kvinnor står bakom förbudet att de inte får gå på fotboll. Men om Iran vill liksom blåsa på med det stenålderstänket, gör det då. Men då kan i alla fall FIFA ta sitt ansvar och säga, ja, men då är ni inte välkomna här.
Nej, men det borde verkligen vara en no-brain. Jag förstår inte riktigt vad de har för argument för att ens tillåta det, att detta sker i en så kallad FIFA-nation. För här är ju liksom inte det vi var inne på, om vi drar parallellen då med Italien och bestraffningar. Här är ju inte så att det drabbar ett gäng oskyldiga som egentligen tycker annorlunda.
Nej, det är en hårdare nöt att knäcka när det kommer till rasism på läktaren i Italien på Serie A. Alltså hur går ja men det är exakt, alltså, men det är det jag menar. Men jag menar,
vilket är ett samhällsproblem, finns, även rasismen,
ja,
i Italien.
Ja, jag säger bara att i fallet rasismen på italienska läktare kring Serie A, så finns det ju ingen instans som heter FIFA som kan ta sin hand ifrån dem.
Nej.
För att råda bot på det.
Nej.
Eller för att i alla fall visa att så här, okej, håll på så här om ni vill, men då är ni inte med här.
Nej, men precis. Och även om det hade funnits det, så hade det ju liksom ja, det hade ju fortfarande drabbat majoriteten av de som egentligen inte hade någonting med det här att göra. Det här är ju bara befängt.
Exakt. Men i Iran så ställer ju alla upp på regeln att kvinnor inte får gå på matcher. I Italien så behöver ju inte alla människor på arenan. Och det gör ju inte alla, såklart. De ställer ju inte upp på att man ropar apljud efter svarta spelare. Alltså, det är ju olika nötter att knäcka. Därför är det så jävla svårt. Men jag håller med, jag tycker att det är så jävla viktigt att det också sker någon slags aktion. För jag sympatiserar så jävla hårt med de spelarna som har lämnat. Jag älskade Soleil Montari när han bara gick av. Nej, nu räcker det. Alltså så här, ingen mer, nu skiter jag i det här. Och sen att det är liksom så här, att det är han som i förlängningen då ska få bära hundhuvudet för hela den situationen och kosta sitt lag poäng och så vidare. Det blir nästan ännu mer fel. Okej, hur som helst, vi kanske ska lämna tråkigheterna utanför plan och fokusera lite mer på det som händer på plan. Det har ju spelats ytterligare en omgång av Serie A sen vi satt här senast med Tony, och det som sticker ut mest, måste jag säga, sportsligt, det är väl ändå Sampdorias helt makalöst dåliga start. Man har släppt in 7 mål. Det är Eusebio Di Francesco som är ny på posten efter att ha tagit över den stafettpinnen som Gianpaolo lämnade efter sig.
Noterade för övrigt att han var en av de bäst betalda tränarna, Gianpaolo. Jag tror han låg på 2 miljoner euro, och det var inte många som gjorde.
Vad säger du om status Sampdoria?
Att traditionens makt är stor. Lag som står inför stundande ägarbyten brukar alltid spela jättedåligt innan ägarbytet och alltid jättebra direkt efter ägarbytet. Jag vet inte riktigt varför det är så, men så är det alltid. Och ja, den traditionen verkar hålla i sig. Och sen är det även så att Di Francesco, det är också traditionens makt är stor. Hans lag brukar alltid börja dåligt. Han började jättedåligt i Sassuolo, fick kicken, kom sedan tillbaka och gjorde det bejublat. Gjorde väl inte jättebra ifrån sig direkt i Roma.
Det var inga klang och jubel.
Nej, och nu har han också börjat på ett inte så jättebra sätt, om man ska uttrycka sig diplomatiskt. Det är ju såklart en ganska stor omställning, skulle jag tro, att gå från ett Gianpaolo-tänk där han spelar visserligen 4-3-1-2, men han har ändå en ganska så stark organiserad defensiv, till att liksom vara ett 4-3-3-lag
som blåser på.
Ja, men precis, lite Seaman Light över Di Francesco, lite elakt sagt kanske.
Fan, nu fick jag dåligt samvete. Han tog ändå Roma till en Champions League semifinal. Fortsätt.
Ja, men han inledde dåligt, det var det som var grejen. Jag vet, det kan du ju fortfarande säga.
Ja, men jag ville bara nämna det.
Ja. Nej, men precis. Gianpaolo hade byggt ett defensivt lagbygge i ganska många år. Han hade förra året Quagliarella som var i en helt sensationell form, och jag tror att det har maskerat ganska länge det faktum att Sampdoria har egentligen, jag ska inte säga att de har ett dåligt lag, men de kanske inte har ett Europa-aspirerande lag. Så att det är liksom i kombination med en ny tränare, stundande ägarbyte och sådär. Jag tror att det ligger dem väldigt mycket i fatet just nu.
Mm. Vad tror du Sampdoria går för framtid i mötes? Det har väl pratats väldigt mycket om Vialli och ägarbyte.
Nej, men vi har ju faktiskt nämnt det också, precis det Tony är inne på, med det här ägarbytet. Och det är ju alltid så här, eller ofta så här, när man står inför ett ägarbyte. Det behöver inte vara så här exceptionellt mitt under en säsong, men vi har sett Fiorentina de senaste 3 åren ha problem på grund av en ägare som dels inte är närvarande och dels inte bidrar med någon energi. Och jag menar, bidra med energi kan man göra på väldigt många olika sätt. Det kan man göra genom att satsa till exempel, lägga in pengar, man kan vara fysiskt närvarande. Och speciellt då med en ägare som har varit rätt närvarande innan, som Andrea Della Valle har varit. Så här, det är helt övertygad om ledde till att Fiorentina var indragen i en bottenstrid till slut, snarare än att Montella var kass. Sen kanske det är så att Montella också är kass, som också bidrog, och precis som Tony är inne på här, det bidrar såklart också att Eusebio Di Francescos lag inte kommer igång förrän efter någon månad i Serie A. Det krävs mer tid för att sätta ett spelsystem och allt det där. Men det är en ganska
drastisk omställning de har gjort också.
Och sen så ska man komma ihåg också att piazzan, supporterna i Blue Cerchiati i Genoa, De hatar ju mer eller mindre sin nuvarande president. Det har varit många protestaktioner under sommaren Och de älskar fullständigt tanken över att Vialli skulle ta över klubben. I och med att han är en sån legendar. Han var ju med och var en av de viktigaste personerna när man vann Scudetton på tid 90-tal. Så att jag menar så här, det är den stora hävstången här emellan att ha en president som man verkligen inte vill ha kvar i Ferreira. Och han är ju dessutom den här urtypen av gammalmodig italiensk president med mycket känslor och till och med någon som har skrattat lite åt. Zamparino åt en glass och sparkar ytterligare en tränare. Visst, det kan vara charmigt och romantiskt för oss, men även Italien har kommit lite längre och förstått att det behöver inte se ut så här.
För det har sett ut som en clown många gånger på läktaren.
Även italienarna, inte bara
halsdukar som bandana.
Även italienarna, inte bara Italien runket i Sverige, har ju liksom gått ifrån lite romantiseringen av den här typen av presidenter till att faktiskt se lite mer cyniskt på de olika situationerna. Nu har man dessutom då bra exempel på hur utländska läger har kommit in och faktiskt lyckats. Vi har Bologna till exempel, vi har, jag ska inte säga Venezia jättemycket, men Inter nu som går bra. I alla fall en positiv start för Fiorentina med Comiso. Och sådär. Så att det är klart att supportrar till andra lag också drömmer om att få en mer stabil ägare.
Har man gjort för lite, tycker ni? Alltså,
men det har
ju
också
är det
till ägarsituationen, ja, och vad det är som händer. Alltså, det här, liksom, jag ska inte säga att det är en nedrustning, men det är ju däremot någon slags stiltje i hela projektet när man står inför ett ägarbyte. Du vågar inte satsa på samma sätt. Du är rädd att inte få tillbaka de pengarna. Alltså, det handlar ju om allt det där.
Mm. Nej, men jag tänker bara så här, Audero har kommit in på målvaktspositionen, Jakob Jankto från Udinese. Där någonstans tar det slut i nyförvärv. Samtidigt som man då tappar, ja, framförallt då Praje till Leicester.
Mm. Nej, men vadå? Har de inte fått in De Frel?
De Frel har de ju plockat, ja, från Roma. Ja. Men han har ju Thomas lämnat garanti på en gång för mycket, kan jag känna.
Jo, nej, men alltså, det är ju lite... Nej, men, framförallt, det är väl inte...
Problemet i Roma var att konkurrenssituationen såg ut som den var. Alltså, jag hade ju hoppats på att han skulle få en flygande start och komma in där bra. Men han var lite mer en samspelare. Jag tror att han kan lyckas där.
Det kanske han kan, men framförallt så är det väl så här, ja, men förra året, precis som jag var inne på för några minuter sedan, så en väldigt stor anledning till att Sampdoria återfanns där de fanns, det var ju Fabio Quagliarella. Och jag menar...
Och Gianpaolo skulle jag vilja lägga in där.
Och liksom. Gianpaolo. Och Fabio Quagliarella var ju i en jävla hysterisk målform, och det är väl, han är, vad är han, 37 år nu, och det är väl inte så där jätte... troligt, även om man romantiken i mig såklart hoppas på det, att han upprepar den succén han hade förra året. Och jag menar, De Frel, ja, han är väl en jättebra spelare, men är han tillräckligt för att liksom väga upp för de målen som Quagliarella gjorde förra året?
Ja, det är bland det farligaste man kan göra, att lita på en målskytt som är 32 plus.
Ja.
Alltså, det kan flyga jättehögt i ett och ett halvt år, men att fortsätta liksom så här utgå från att det ska rulla på.
Om det inte är Miroslav Klose.
Ja, exakt. Ja, nej, absolut.
Det finns ju några.
Ja.
Alltså så här, kommer de tillhöra någon slags bottenstrid där, eller ser ni DJ komma igång och ändå segla i mittens rike? Jag tror, väldigt safe.
Jag tror mycket hänger på vad Ferrero gör och om Vialli och de kommer in. För att jag tror att det kommer vara stilt i det där projektet ända tills det händer någonting. Och det är klart att Di Francesco kan göra någonting, men det blir inte över halvan. Alltså, det är för många andra lag som ser betydligt mer stabila ut, som har satsat under sommaren. Vi har pratat om Cagliari tidigare till exempel, men alltså så här, de lagen med, låt oss säga, en så här likvärdig trupp ungefär. Om man tar spelare för spelare så ligger de ungefär på samma nivå. Eller låg förra året. Sen gjorde de succé tack vare Gianpaolo och Quagliarella och kanske Prett och så vidare. Allt de fick ihop det. Men i år, då ser jag andra lag segla förbi.
Jag tror att det kan bli bottenstrid om inte Sampdoria sköter sina kort rätt nu. Jag tror att det rätta i det här läget är att satsa lite på kontinuitet. Ge Di Francesco lite... Ja, men några månader att bygga upp det här projektet och låta det flyga. För att, ja, men jag har fortfarande ett ganska så högt förtroende för Eusebio Di Francesco. Jag tror att han kommer ro det här i hamn till slut om Sampdoria låter honom göra det. Jag är inte alls säker på att så kommer bli fallet. Och om det blir kaos nu, om säg att Di Francesco får sparken inom några omgångar, det blir inget ägarbyte utan det här, den här soppan fortsätter att dra ut, ja, då tror jag Sampdoria lever farligt.
Jag tror att Eusebio Di Francesco kommer att vara kvar i Sampdoria.
Eusebio Di Francesco, inte det en jävla tungvrickare till namn?
Jo, oh, det är ett ruskigt namn. Alltså, vi ska komma ihåg att han var riktigt bra i Roma i slutet på 90-talet också.
Scudetto.
Ja, till och med. Men, och han har ju en son nu som är helt okej. Okay. Ändå.
Verkligen.
Lite skillnad ute på kanten och sådär. Nej, det jag skulle säga är
att
han tjänar för bra för att Ferrero i det här läget som de är i ska sparka honom och ta in en annan lönepost. Är du med? För de får ju fortsätta betala.
Absolut.
Så att, det gör att jag, så länge det är vet samma
vad,
ägare.
Vet du vad man ser hända här? Di Francesco får ju sparken. Tränar ju laget igen i mars.
Ja, men
han kommer tillbaka under
kontrakt. De pengarna vill inte Ferrero lägga.
Nej.
Det andra laget från Genoa är ju då Genoa som har haft betydligt tuffare resultatmässigt om man jämför med Sampdoria de senaste säsongerna. Fått en hyfsad start, 4 poäng här på 2 första matcherna. Ser ni då de här 2 stadsrivalerna byta lite plats tabellmässigt?
Ja.
Eller tillhör Genoa också botten?
Nej. Det tror jag inte. Genoa har gjort en jävla supermercato, ja, skulle jag säga. Alltså sett
vad till... tänker du på då?
Nej, men till exempel så Pinamonti från Inters ungdomsled som jag tycker går från klarhet till klarhet, som jag tror att kommer göra en jättefin säsong.
Såg ju ruggigt bra ut mot Roma i premiären.
Mm. Ja, men jag tror att han är jättebra. Och jag hoppas att han kan få sitt definitiva genombrott nu. För att jag ser honom på sikt vara mogen för större uppgifter än så. Så att, nej, men jag tror att Genoa kan vara jättebra språngbräda. Dessutom får man behålla, om vi fortsätter på Inter nyförvärv, Målisen Radu. Som jag är så jävla imponerad av honom. Jag ser honom som en naturlig efterträdare till Handanovic. Han kommer gå in efteråt, tror jag, och göra det jättebra i Inter. Så jag tror att han kommer göra det bra.
Bollar alltså Bacci upp 2 stycken Interspelare med potential att komma tillbaka till Inter.
Framtiden är ljus.
Framtiden är ljus för Inter. Ja, men kortsiktigt så är det ljus nu.
Tänk att jag fick det här samtalsämnet. Även det här samtalsämnet fick jag till ett Inter-samtalsämne. Det är otroligt. Ja, nej, men sen
gillar man ju värvningen av Lasse Schöne. Men det kanske är för att man gillar Lasse Schöne.
Och det är för att man gillar spektakulära mottaganden.
Mm.
Alltså vilket jag, det var ju
Tommy
Linderoth.
Men det jag tror är viktigt med Lasse Schöne, skämt åsido, det är faktiskt att han kommer in med en attityd och med en erfarenhet som inte fanns i Genoa tidigare.
Mm.
Alltså, det ska inte underskattas att göra värvningar som flörtar lite med fansen. Alltså att skapa lite energi i en piazza, att få dem att liksom tro på någonting större. För jag menar så här, är Lasse Schöne, gör han en bra säsong, jag tror han kommer göra, då gör han skillnad igen. Så bra är han ändå, det tycker jag.
Men nu slår det mig bara en tanke, möjligtvis en teori här. Ni får väl skjuta ner den om ni tycker att jag är ute och cyklar. Men har inte danska spelare till framförallt då liksom provinsklubbar, mittenklubbar i Italien fått ett uppsving? Alltså känns det inte som att väldigt många klubbar under den absoluta toppen tittar mot Danmark och danska spelare?
Ja.
De hade ju Andersen var i Sampdoria. Vi pratar om rivaliserande klubbar. Ja, Cornelius. Såldes väl mittbacken här. Det är väl Andersen. Alltså mittbacken, ja, som Sampdoria. Ekdal alltid körde Insta-stories, ja, tillsammans med.
Och så Andreas Cornelius och...
Ja, han har också varit där.
Lasse Schöne.
Ja.
Udinese brukar väl kunna
nu
ha...
Nu värvade ju faktiskt Atalanta. Det är en värvning som har gått lite under radarn. Vi har inte pratat så mycket om det. Men
precis.
Simon Kjær då från Sevilla. Så att den får du också.
Ja, tack. Ja. Tack. Nej, men jag vet inte. Alltså, så här, danskarna...
Men din teori var väl lite mer så här, lite yngre lovande danskare, eller?
Nej, min teori var...
Christiansen var Ikea.
Jag har inte nämnt min teori än. Utan min teori är egentligen... Har Danmark tagit över den positionen som Sverige hade för italienska sportchefer och klubbar?
Det krävs liksom så här,
svenska spelare, vet man vad man får av, det är bra karaktärer, de är billiga, de är liksom taktiskt ganska välutbildade.
Jag tror snarare att det kan då vara en liten slump att det just nu är dansk, utan jag tror man kollar, eller vet att man kollar på Skandinavien och vet att man får en typ av karaktär som du säger, Gusten. Och sen om det är en dansk, norsk eller svensk, det spelar faktiskt inte så här jättestor stor roll. Nej. De buntar ihop Skandinavien. Så är det.
Rasister som de är.
Exakt. De är jävla skandinaverna där uppe. Fan, de älskar vissa eller många italienare att åka på semester i Skandinavien just för att det är organiserat. Du vet, så här, många svenskar åker ner och romantiserar det oorganiserade Italien. Mm. Sen så klagar man ändå över köer som inte funkar. Gusten till exempel blir vansinnig så fort det liksom knuffas i en kö.
Ja,
och
jag är
kommer det svenska kinnet. Nej,
det kan knuffas. Men det är den här självklara inställningen att trängas.
Jo, men du kan också romantisera när du sitter hemma och garva lite åt det och tycker att det är härligt. Sen står det där nere.
Fan, det är bara liksom, dra
fram armbågarna, vässa dem för fan och gör likadant.
Alltså mina föräldrar.
Var lite jävla kontinental i ditt beteende när du reser.
Då blir man ju totalt överkörd och avsnoppad av en italiensk karang.
Du har ju också mycket jetlag när du har varit ute och rest. Det räcker med att åka liksom, en timme breddgradsmässigt så är det jetlag i en vecka.
Jag ska berätta, mina föräldrar, de tar det här till en ny nivå, alltså med fuskandet. De åker Norwegian till Italien, till Rom, kanske en gång i månaden. Och då har de alltså hittat ett kryphål på Arlanda som gör att...
Fastlane.
Ja, precis. Ställer man sig i Fastlane vid ett visst tillfälle, precis vid ett utrop, så kan man alltså slinka förbi och gå in först i flygplanet i jävla kö. Och vad fan är det att sträva efter? Absolut ingenting. Tvärtom, man vill ju gärna sitta kvar och vänta.
Superhyllat av den här sidan av podden. Alltså, fan, jag älskar pappa Bacci ännu mer just nu. Alltså, ja, men, fan, vad jag gillar det. Vi pratar alldeles för lite om Bacci senior, tycker jag.
Det är bara, Bacci senior har ju nått den heliga graalen här.
Det är bara så jävla pinsamt, tycker jag. Och jag flög med här i somras på en av de resorna. De bara, kom Tony, jag har en bra grej. Jag bara, vadå?
Fan alltså. Och så jag bara, älskar min pappa ännu mer om han hade sagt en sån grej. Alltså.
Nej, det är bara...
Ah, vad fint. Vad har vi på pappa Celia? Kom till Sverige...
För att köpa en elorgel.
Nej, han kom 60-tal, 70-tal.
Ja, tidigt 70-tal kom han. Ja,
som pappa alltså.
Ja, men var på genomresa. Hittade ett restaurangjobb. Hittade min mamma. De träffades, de är två italienare som träffades i Sverige. Någonstans där så beslöt han sig för att stanna.
Och sen kom Andis frukt.
Sen har de trängt sig i kö ihop i alla sina lyckliga dagar.
Ja, men vem vill ens tränga sig i en flygplanskö? Man vill ju...
Spaggar.
Jag vill det. Ja, men tillsammans med...
Det finns ju inte ens något syfte med det. De vill liksom bara ha känslan av att vi har varit lite
förbundna.
Ja, men vi har gjort någonting som... Ja, men vi har knäckt någonting som de andra... Haha, där fick de sen. Alltså. Där står de och väntar, de dumma jävlarna, ja. På att få gå på flygplanet. Men
det är oerhört osympatiskt.
Vi får sätta oss 10 minuter innan de andra.
Och så har han också liksom framgångsrikt
byggt upp ett imperium
borta i Årsta partihallar. Så att, ja.
Anywho, Genoa före Sampdoria i tabellen, är det där du landar också?
Ja, alla gånger.
Alla gånger, bra. Vad gäller nykomlingar så heter ju de i år Brescia, Lecce och Hellas Verona. Det har ju varit väldigt mycket ljus på Brescia då, i och med att Mario Balotelli kommer tillbaka hem på mammas gata och så vidare. Är det Brescia som man är mest nyfiken på, eller hur
kan vi, rangordnar du nykomlingarna? Kan vi inte bara bestämma oss för att vi stannar kort på Brescia? För det finns en del att säga på dem.
Ja, men absolut. Och i ett rent objektivt perspektiv så visst är det så. Brescia är väl den mest intressanta nykomlingen. Dels för att de tar in Balotelli som då vänder hem till sin födelsestad, ska jag inte säga, men sin uppväxtstad. Och dels för att de har, i Tonali har de en av de mest spännande italienska fotbollsspelarna på många, många år. Så bara därför skulle jag säga att Brescia är ett väldigt intressant lag att följa kommande säsong.
Sen har de också genomgått ett ägarbyte. Det är så att Chelino, tidigare Cagliari, tidigare Leeds, har kommit in. Och är det någon som vet hur man tar upp ett lag från Serie B till Serie A och dessutom etablerar laget där? Man kan säga mycket om Chelino. Men han är ju liksom den gamla presidenttypen i Italien, men som också får saker och ting gjorda. Han är inte bara gubben som liksom drog pistol mot inbrottstjuvar på Sardinien, och han är inte bara den som sparkar en massa tränare, utan han får saker och ting gjorda. Han byggde en arena i Sardinien.
Tillstånd.
Vad sa du?
Utan tillstånd.
Ja, med vissa påtryckningar mot politiker, och han fick sitta i husarrest och utan rinnande vatten och tyckte att häktet var bättre och allting det där. Man får ändå saker och ting gjorda. Nu har han sett till att den oerhört tragiska arenan Rigamonti har fått sett upplyft. Oklart om den är klar, jag tror det. De hade något möte här förra veckan, så han har inte följt det mer. Och då skulle de godkänna det eller inte. Men det var jätteviktigt. Och dessutom så har han då lyckats, till skillnad från vad han gjorde på Sardinien i slutet i Cagliari, så har han lyckats också att väva in politikerna, få med dem i det här projektet. Så att, och dessutom då supportrarna som följer med, så nu är det bara optimism i Brescia. Och det kan faktiskt leda jävligt långt. Med en erfaren president som vet hur man etablerar ett lag i Serie A. Så att jag tycker det finns all anledning att tro att Brescia faktiskt blir kvar. Oavsett vad man tycker om truppen.
Spelar väl hemma mot Bologna nu nästa, va? Så att Rigamonti verkar väl vara startklar.
Vi får se.
Lecce, Hellas. Blir det slagpåsar?
Ja, alltså Lecce ser ju inte bra ut. Och det tar ju emot att säga av, ni vet alla vilken anledning. Jag sitter med Christian Borrell varje vecka och spelar
Salento
in.
Jättefint. Negramaro och en härlig druva. Mm. Ja, det finns många anledningar.
Absolut.
Fotbollsmässiga, om man kollar på det här projektet, inte jättemånga.
Nej, bara det faktum att liksom man sätter sitt hopp till Babacar. Det talar ju sitt tydliga språk. Lecce kommer, det tar mig emot att säga, men Lecce har inte en sportsmössa att hänga kvar i årets upplaga av Serie A.
Det charmiga som jag tycker, det är att Liverani tränar i laget. Sanslöst proppmätt blivit Liverani. Och det gick fort också, ska sägas. Efter att karriären var över. Det var liksom Sneijder-nivå. Eller, han
ja,
var
precis vad jag tänkte säga. Har ni pratat om Sneijder?
Inte så mycket att säga. Nej. Han blev fet.
Bilderna sa det sig tydliga språk. Exakt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag har ändå respekt för det när man har spelat fotboll hela sitt liv och man vill njuta av det goda som livet har att ge. Men det jag gillade i matchen mot Inter som man förlorade, det var att man åkte dit och lirade fotboll. Och ja. Liverani sa det efter, vi kommer fortsätta göra det. Vi kommer inte backa hem. Och det har ju alltid bottenlagen gjort tidigare.
Exakt, och bara det är ju egentligen ett kvitto på att det här kommer gå till helvete.
Ja, vi får se, hoppas inte det.
Och det är lite så här, ja men... Det som kommer med den naiva inställningen eller den romantiska inställningen till att vi ska banne mig inte ändra på vårt sätt att spela fotboll, utan vi ska gå för och vi ska kliva högt och vi ska spela en offensivt flödande fotboll. Alltså så här, då ska du ju förlora matcher med 4-2 i alla fall. Lecce är trots då sin inställning det enda laget som inte gjort mål. Nej. Så att det faller lite liksom extra
hårt. Har inte Babacar riktigt kommit igång som Tony säger? Att så här,
nej, men håll med om att
jag har någon slags evig tro på Babacar, att han är nya Drogba. Jag ger det 2 år till att han blir... Var inte han också lite late bloomer?
Ska hålla oss borta från det där, svartspelare med svartspelare. Det har vi ju lärt
oss. Fast det är Elfenbenskusten båda två. Så att i Elfenbenskusten så har man sagt liksom, det här är nya Zlatan Ibrahimovic som vi säger. Liksom. Och oavsett om det är Alexander Isak eller om det är vem fan var det som var nya Zlatan tidigare. Det var ju någon här som inte blev nya Zlatan.
Ja, men Gidetti har väl fått det epitetet?
Ja, absolut. Jag har ju fått. Fan, kommer ni ihåg, var det Nike-reklamen på Stureplan?
Tronarvingen. Men måste vi sluta nämna nu?
Nej, men jag tycker att i det här sammanhanget så har det sin plats också. Nej, Lecce.
Mm. Nej, men sen är det väl så här, 4-3-1-2. Jag älskar det spelsystemet, men...
Trekvartisten är tillbaka, ja, det är ju bara därför du älskar det.
Ja.
Två anfallare också,
må så vara. Men i vilket fall som helst så är det så att ska man lyckas med ett 4-3-1-2 så ska man ha bollen i 65-70% av speltiden. Det funkar i Serie B för topplagen där. Kommer man till Serie A med i stort sett samma spelarmaterial och ska göra och pretendar och spela 4-3-1-2 med ett bollinnehav på 30%, nej, då är det spelsystemet alldeles för sårbart. Det kommer inte flyga. Liverani kommer säkert inse det här, göra de nödvändiga förändringarna, men det kommer att vara för sent. Liverani ska sägas är en tränare som jag tror stenhårt på i framtiden. Han är redan nu går att argumentera för att han är mogen större uppgifter än att leda Lecce, och han har ju varit påtänkt för betydligt större uppgifter och sen valt att bli kvar. Det är väl Liverani som någonstans skulle kunna tala emot att det blir en superflopp för Lecce, men inte ens han tror jag kan rädda det projektet.
Fios polare då, Hellas, är de bara tillbaka i Serie A för att visa hur en slipsten ska dras i decibellen på läktaren?
Nej, det tror jag inte. Nu vann de med 1-0 här mot Lecce. Det är ju det laget med lägst budget, spelarlönebudget. Det kom ju ut de här klassiska siffrorna från Gazettan som alltid inleder säsongen. Kommer alltid i landslagsuppehållet av någon anledning. Men de kommer ju nu, och det är inte så att de har satsat jättemycket på nya spelare heller. Men nej, de kommer vara där i botten precis och kriga om ett kontrakt, och sen så får vi väl se om Juric liksom kan tränaren alltså, har något mer, kanske lite mer cyniskt sätt att se på fotboll som gör att de blir kvar, men det blir ett krig såklart.
Då tycker jag att vi tar oss till Sardinien, för där finns ju ett Cagliari som jag vet att Thomas har väldigt högt upp i sina tankar. Däremot en svajig inledning.
Ja, en svajig inledning. Det var lite tråkigt. Men det beror på olika saker. Om man fick sin anfallare skadad i första matchen egentligen. Nu var det en knäskada, såg jag. Chiellini var och hälsade på honom. Chiellini knäskadad var och hälsade på Pavoletti på sjukhuset med kryckor och den här stora jävla grejen. Så tillsammans får de väl kriga sig tillbaka till fotbollsplanen. Men nej.
Det känns som att det samtalet dog snabbt.
Vilket?
Mellan Pavoletti och Chiellini.
Nej, men de är båda tvärtom. De är båda från Livorno. Så att där fanns det nog hur mycket som helst att prata om. Och vet man också att folk från Livorno, det är ju det finaste folket som finns i hela världen. De är ju
det
otroliga.
Är deras dialekt.
Nej, det finns inga som är så ironiska, sarkastiska, humoristiska. Men samtidigt med stor integritet, stolthet över var man kommer ifrån. Alltså det är bara ett fantastiskt folkslag. Vi kan bara lägga in Braveheart här. Alltså, för de här.
Il prigioniero desidera dire una parola. Merda!
Nej, men
brukar du inte, alltså Allegri är väl också...
Han är från Livorno, ja. Det roliga är att han är ju i Livorno nu. Och är ju liksom sportgalen. Så han kollar ju liksom på all sport. De hade en artikel här, jag kommer inte ihåg vilken tid det var. När de liksom hade karta på. För de har alltid kartor så här går...
Var han syns till.
Ja, precis. Här är han med sina kompisar. Här kollar han på F1 ja, och så vidare. Nej, så han flyttar ju såklart hem till Livorno när han inte tränar. Så att jag tror nog tvärtom, Gusten, vad du tror. Att det samtalet var nog ett ruskigt fint samtal. Där skulle man velat vara med.
Ja, då får jag väl... Ta på mig dumstruten då.
Jag tror att man kan i Livorno, liksom, precis bredvid arenan, äta ostron.
Oh.
Ja, längs Via del Mare, där vid Armando Picchi, så har de ostronstånd som kommer direkt från havet. Otroligt fint.
Det är något annat än korvarna som säljs runt svenska arenor.
Det är någonting annat, ja.
Värt att hylla.
Har du också en god känsla trots en dålig start kring Cagliari?
Jättebra. Jättebra. Jag hade ju egentligen tänkt ha det här som en spännande pitch. Att få liksom hissa Cagliari som har börjat säsongen med två raka förluster. För att jag tycker att Cagliari har ett potentiellt topplag på gång. Alltså inte topplag, men åtminstone för den övre halvan. De har ju ett mittfält, ett inre mittfält med, där Nainggolan självklart är det stora dragplåstret och affischnamnet. Men även Rog som är ny från Napoli och Nandes är, ja, men det är spelare för den övre halvan. De har ett anfall där Pavoletti visserligen är skadat nu. Men sen där ersätter de ju väldigt fint med Simeone som vi pratade om förra avsnittet. Var ska han hamna någonstans?
Sen är ju Thomas edsvunen nemesis kvar.
João Pedro?
Nej,
João Pedro.
Mario!
Jag säger också João alltid Pedro. Fel på de två. Men han är ju, jag hade inte riktigt koll på honom innan den här incidenten med bollen och det där som var, vilket för övrigt var ett jävla toppsegment i det var Calcio Mania, va?
Ja, det var det nog. Ja.
Kan ha dragits här också.
Ja, det har nog kommit upp här.
Ja, men det är värt att lyssna på. Mm. Det var så här, ja, men jättebra. Jag spelade upp det även för folk som inte var fotbollsintresserade som tyckte att det var en jävligt rolig historia att berätta. Vilket det också var. Men i alla fall, han
jävla
är ju
höga insatser att dra upp det lilla ljudklippet på en middag för icke-fotbollsintresserade. Ja, det är bäst att det flyger då.
Behöver inte ha varit på en middag, men ja, nej, men absolut. Men det flög, ska jag säga.
Bra.
Det dit jag ville komma, det är ju att efter det här så har jag uppmärksammat fotbollsspelaren João Pedro, han är fan på riktigt. Han är bra. Så att han,
och han har blivit bättre och bättre. Jag tycker han har utvecklats de senaste säsongerna också. Varit bidrag, alltså en spelare som gjort skillnad ändå i Genoa så här långt. Så han är han, som jag tycker, lite som Quaison har blivit i landslaget och i Mainz. Alltså gått från en ytterposition till att bli en andra anfallare istället. Kommer närmare mål, där är han perfekt. Nej, så rör han sig runt en stor spelare så gör han det bra. Nu har han haft Cherry där till exempel, unga jätten. Alltså, alla hans drag, Cherry, hak, parti, händer, fötter, man kan också tänka sig kuk, är liksom, allting är bara enormt på honom.
Men oj vad dålig han var mot Inter.
Ja, han var ruskigt dålig. Men han är, det är en sån här typisk spelare som blommar sent. Han kommer vara som bäst när han är 28.
Men jag måste bara fråga dig, ser du det i Rog som inte jag ser? Ja, men alltså, för jag tycker inte han är speciellt vass.
Alltså jag ska väl villigt erkänna att jag inte hade så här superkoll på honom. Jag hade sett honom lite grann i Napoli. Och sen så har jag sett honom nu de två första matcherna. Och nu i Cagliari tycker jag han har varit jättebra.
Jag fick nästan känslan av att liksom så här, Napoli-supporterna nästan ironiskt jublade när Rog byttes in.
Som Interfansen med Gabigol.
Nu byter vi in vår sämsta spelare, men han kämpar i alla fall. Så att vi älskar
honom. Han är stenhård, det är det.
Sen såklart då, på tal om Cagliari, ur ett svensk intresse. Robin Olsen inlånad från Roma. Nu är inte han purung, men det är nog bäst för Olsen att han gör ett par bra matcher här nu inledningsvis. För att annars kan han karriärmässigt hamna riktigt snett.
Absolut, och det man ska veta här, det är ju att han är inköpt som ersättare för Cragno, som då är ett av Italiens stora målvaktslöften. Nu är han är ryggskadad och opererad. Så att han är borta minst en 5 månader, som säkert blir ännu längre eftersom ryggskador och målvakter inte är den bästa kombinationen kanske. Men Olsen i Cagliari lever ju på lånad tid. Så att jag vet inte, hans förhoppning med det här klubbytet är väl att han spelar tillräckligt bra fram tills Cragno är tillbaka. För att när Cragno är tillbaka så tror jag att han kommer att ta första tröjan alldeles oavsett.
Mm, och han har således ett bra
att han har ett läge
bra namn, nästa sommar. Ja.
Precis, att han byter klubb då. För att jag kan liksom inte se det på något annat sätt. Så det är ju ganska risky business, måste jag säga, av Olsen och hans agent att välja just det här klubbet.
Samtidigt så var de ju ett jävla läge, Olsen crew. För att det ville sig inte. Han kom ju ingenstans och de försökte i Frankrike och det var egentligen inga superklubbar.
Nej, men det var väl
för hans del så att säga som stod på rad och ville ha honom, och fönstret slut närmade exakt sig, och då kom skadan på Cragno och det här läget dök upp. Så han ska vara jävligt glad att han spelar från start i en Serie A-klubb.
Det var väl egentligen det som var det stora liksom hindret för honom, för att han var väl i stort sett klar för var det Lille i franska ligan.
Montpellier,
ja, okej. Okay. Och så sprack det då i sista sekunden på grund av det här agentstrulet, och då stod han liksom utan en plan B. Men precis som Thomas säger, han ska nog vara väldigt glad att det här tillfället dök upp, men det är fortfarande risky, Och för att taktiken måste ju vara att spela upp sig och få ett bra erbjudande inför nästa säsong.
En spelare och kanske framförallt ett lag som vi inte har nämnt, det är ju Bologna, och där finns ju Mattias Svanberg. Om vi bara ska börja med status på Sinisa Mihajlovic. Många såg nog den leukemisjuke och kemo, liksom, vad säger man, behandlade serben stå på tränarbänken i premiären, var borta mot Hellas. Mm. Men vad är status nu? Var det bara liksom så här en one time thing?
Nej, eller? Han var även på hemmamatchen och
nu kommer efter... han inte vara med.
Nej,
nu i helgen. Nej. För att nu börjar
PGA
strålbehandlingen. Nu börjar fas 2 i strålbehandlingen. Så nu kommer han inte vara. Nu är det ett par intensiva veckor som han har framför sig, och sen så får man se hur kroppen svarar på det. Mm. Men han är sjuk. Och liksom behandlas för leukemi.
Det man har skrivit lite optimistiskt är ju att den första behandlingen har gått bra, värdena ser bra ut, men han är fortfarande leukemisjuk och måste fortsätta behandlingen.
Men då finns det bakom honom då en ass som kör när inte han är med, eller fasar man ut Sinisa här nu?
Nej, alltså,
och har någon som så här, ja, men huvudansvaret är ditt här nu?
Nej, men Bologna har ju varit väldigt tydliga med att Sinisa Mihajlovic är vår tränare den här säsongen. Så att han har huvudansvaret. Den assisterande har väl fått en lite större roll och kliver in då när Mihajlovic på grund av sin sjukdom inte kan ha hand om laget.
Jag har ju sett Claes Ingesson göra någonting liknande, att hela tiden när han har kunnat försöka vara på plats och bidra i Elfsborg.
Det fanns ju också världens bästa tränare, Peter Wettergren.
Absolut. Och där var Claes och bidrog med allting, hans erfarenhet och ledarskap och allt som han hade att bidra med.
Vad ser ni för säsong då för Mattias Svanberg?
Nej, men jag tror att han kommer spela, och han kommer säkert göra det bra. Jag tycker att han har nog alla möjligheter att göra bra ifrån sig och kanske ta nästa kliv i sin.
Ja, men det tror jag, alltså, framförallt där som jag tycker är viktigt, det är att klubben tror på honom. Mm. Alltså klubben satsar på honom. Man pratar väldigt positivt om honom. Sen är det ju sådär i vissa klubbar att man är försiktig med de här unga talangerna. Man vill inte bränna dem. Alltså, man ger inte liksom allt förtroende i första säsongen. Och dessutom utländsk. Man vill att de ska lära sig italienska riktigt ordentligt, komma in i det. Men precis som Tony säger, så kommer det vara en säsong där man får mer och mer speltid. Jag det är upp till honom att leverera, såklart, också när han väl spelar. Så det vet man ju aldrig. Men att man tror på honom från klubben, det är det viktiga.
Ja, och jag tror att om det här nu löser sig för Janne och landslaget och det blir en enplats, så kan jag ju absolut se både Svanberg och Kulusevski som då mer eller mindre ordinarie i Serie A en hel säsong, absolut göra anspråk på en plats i EM-truppen.
Ja, nu var de ju bäst på plan och en andra halvlek mot Irland i U21 EM-kvalpremiären som var riktigt usel. Men det berodde inte på dem. Men första halvleken så var det ju mer eller mindre Svanberg, Kulusevski show, och det var också Kulusevski som spelade fram till Svanberg. Det här är ett nytt lag, de har inte jobbat tillsammans, allt det där. Alltså, man får väl ge det där tid. Men var det två stycken spelare som stack ut? Ja, Dahlberg i mål också, gör en straffräddning som är otrolig. Men annars tycker jag absolut det är de två, man ser att det är på en annan nivå. Och Svanberg är dessutom kaptensbinden i U21-landslaget. Lyssnade på en intervjuer, känns mogen och ja, men så här, snart redo verkligen för ett svenskt landslag. Men där spelar han ju, U21-landslaget spelar han ju på ett centralt mittfält. Han är ju i Bologna hela tiden huserat på en kant. Mm. Så att man får se lite vad som är hans position. Känns lite som en Sebastian Larsson på ett sätt.
Manar du till lugn bland Kulusevski hejaklacken, eller är du capo och står med liksom serpentiner och ballonger?
Nej, men alltså jag är ju jätteentusiastisk. Jag kanske inte är capo, men fan vad bra han har sett ut. Alltså, det är ju så med unga spelare. De ser kanske inte så här bra ut över en hel säsong. Men jag tycker åtminstone att han har visat en högsta nivå som gör att man har all anledning att hålla ögonen på honom. För att det har ju varit, alltså, det har ju varit supersuccé i Parma. Alltså, det är inte så att vi som svenskar har förstorat upp det här på något sätt, utan det har liksom varit spelmässigt jättebra och de så viktiga poängen har trillat in.
Mm. Jag tyckte det var lite kul, alltså, så här, all respekt för Ricardo Gagliolo här, men när han då slog fast var Kulusevski kommer att känna. Fan vet du? Det är inte så att Gagliola har spelat med hundratals liksom
spelare. Men det var jag som skrev det. Jag har chatten uppe här.
Ja, men han sa ju det i, det pushades väl även medialt.
Han sa det till Toto Mercato Web, ja. Una parola, så ett ord om Kulusevski. För mig är han urstark, sen är han svensk, samma som jag, och han har framför sig en stor framtid. Till mig så skrev han ju bara fortissimo, han är skitsad. Han kommer sluta i Real Madrid.
Ja, får vi se om Gagliolo har ögat eller om
fenomen
bara,
använder han också
fenomen. Eller om det kanske är Gagliolo som då är capo i Kulusevski.
Det är han ju uppenbarligen.
Men hur är Gagliolos svenska?
Ja, den är risig.
Obefintlig eller?
Nej, inte obefintlig men risig.
Mm, okej. Okay.
Precis som alltid så är vi sponsrade av våra vänner på Betsson, och nu när ligorna drar igång igen till helgen så har vi knåpat ihop en tuttotrippel som ni hittar under godbitar och boostade odds. Du tänker både med hjärna och hjärta här, eller?
Nej, jag tänker med hjärna. Fiorentina har ju fått en usel start om man kollar rent poängmässigt. Förlust mot Napoli och sen så förlust mot Genoa. Men det var en riktigt bra match mot Napoli. Och det var på hemmaplan. Nu har man sedan en vecka tillbaka sålt slut. Så att det är fullsatt. Man har ju, som jag sa tidigare, 26 000 säsongsbiljetter, också en otrolig optimism. Jag tror att Montella har nu under landslagsuppehållet också fått jobba ytterligare. Så att det blir ett Fiorentina som gör en bra match. Och gör man en bra match mot Juventus, då tror jag att det kan leda till en pinne. Samtidigt som jag tycker att Juventus inte har sett sådär briljanta ut. Och det är inte förvånande. Sarri med lunginflammation och allt det där. De kommer ju vara helt överlägsna. Vad det
Chiellini
lider.
Out.
Men det är bra läge. Läge tror jag att möta Juventus för Fiorentina. Så att de förlorar inte, det är min ingång här.
Och det måste väl ändå lira lite med ditt hjärta?
Alltså det är ju skönt att kunna säga det och tro på Juventus. Det, men det har ju funnits någon gång när jag känt att här åker vi på däng. Jag är inte en sån som Kviborg, alltid lirar Real Madrid minus 2,5 liksom.
Etta kryss då i matchen Fio-Juventus, det blir ditt bidrag.
Ja.
Sen så tar vi två spel från söndagens Premier.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Lig, vi tror att det blir över 2,5 mål i matchen mellan Bournemouth och Everton. Jag tycker Everton ser betydligt svajigare ut defensivt än vad deras målkvot hittills har indikerat. Framåt däremot så tvivlar jag inte på dem, och Bournemouth, det gäller lite samma sak där. De är bättre i offensiv riktning än vad de är bakåt, så att över 2,5 mål där. Avslutningsvis då så åker ju Arsenal och slår Watford på Vicarage. Trots att man har gjort ett tränarbyte. Kiki Sanchez-Flores är nygammal på jobbet och så vidare. Troy Deeney ryktas vara out. Så att nej, det här ska Arsenal lösa med Aubameyang och Lacazette och Pepe. Och
Ceballos.
Ceballos och hela gänget.
Solan i Spanien. Matchen här nu.
Fin. Ja, nu fin, fin, fin. Fin.
Given i FPL också.
Den här hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Vi säger stort tack till er. Vi skickar in en liten Nakata-tröja som en kicker.
Det gör vi.
Det blir väl fint, va?
Jajam.
Du, Tony, Fio Juventus ser man ju på Simor. Det vet du, va?
Absolut. Jag gjorde en sån jävla blunder, för att jag fick info härifrån då om att Strive skulle sluta med La Liga, Serie A, MLS. Så att jag tecknade ju liksom C-more abonnemang direkt. Och sen, efter några dagar senare, så fick jag ju då veta att
det var erbjudande.
Ja, precis. Att det var erbjudande, att vi hade chansen.
Det var lite het på hanen där.
Absolut. Jag bara, shit, nu händer det här. Vi måste vara med.
Men vi och Simon tackar och tar emot.
Ja.
Det kan ju vara transparent att säga.
Sen hade det säkert kunnat lösas om jag hade mejlat och varit tillräckligt på.
De har superkundtjänst. Så att det,
ja,
det,
men
det
sen tänkte jag så här, orkade 100 spänn mer i månaden. Det,
Ni andra som ännu inte har tecknat ett abonnemang i alla fall och inte är så sugna på att betala det Tony gör, ni får Serie A, La Liga, all EM-kval fotboll och dessutom Zlatan och MLS.
Ja, och nu går vi in i en jävligt intressant period. Nu börjar Champions League och allt det där i ligorna. Skitkul att kunna följa det, vad som händer i ligaspelet. Vi har ett EM-kval som är sanslöst där man vill se andra matcher också. Ja, ja. I och med att det bara är ett par matcher kvar här. Och dessutom MLS, Zlatan torskade i natt. Nu halkade de ner, vet du Gugge.
Mm, jag såg det.
Utanför playoff-plats.
Jag såg ett highlights-paket från den här matchen. Och att den ligan alltså har VAR. Och jo, släpper igenom så många felaktiga domslut. Det
jo, men
säger
att den,
en del
att den ligan tillåter att ligan drar igång trots att spelare är på landslagsuppdrag fortfarande. Det är också sinnessjukt.
Hörrni, ni ser ju som sagt allt det här via Simons kanaler och ni tecknar ett abonnemang för en spottstyver. Om man nu inte heter Tony Bacci då.
Ja.
Bra. Jag tror dessutom att det är Svanen som kommenterar Fio Juve.
Det är det. Så jävla vad jag ska
Vicky Blomé gör också säsongsdebut efter att ha blivit mamma här.
Välkommen
och
tillbaka.
Missat säsongsinledningen. Så att Svanen Blomé kan bli din Irish luck. Eller din kryptonit.
Ja, så är det. Vi har också Pepsi med i Totobåten. Det är vi såklart superglada för. Vet du vad som har hänt här igår?
Alltså nu ska vi väl in och tävla med Pepsi Max Lime.
Så är det, och här ställer vi oss, vi som älskar höstpepsin. Förut, du vet Tony, en Pepsi, den tar man ju på sommaren med lite is och sen så lägger man i en limeskiva, citrusskiva på något, en citronskiva. Mm. Sen finns det ju då den mer höstiga varianten som jag tycker, Pepsi Max Lime med redan limesmak.
Jag vet.
Inte hålla på med det här iskuberna liksom.
Nej, men jag är en stor konsument av just lime-versionen av Pepsi.
Ja, men du hör, du ska
Pepsi.
Få
fin detalj
här, liksom.
Också kring höstpepsin är att den inte behöver vara så kyld.
Den är god ändå. Ja, det är så jävla god smak på den.
Nej,
men det är alltså en av tre som har blivit nominerad till det prestigefyllda priset Årets dagligvara. Känn på den hörni. Och det är alltså det finaste pris man kan vinna för en lansering inom dagligvaruhandeln. Och man konkurrerar mot produkter i samtliga kategorier inom dagligvaruhandeln.
Jag har aldrig hejat på någonting mer än vad jag hejar på Pepsi Max Lime i den här tävlingen.
Så är det. Slutliga vinnaren kommer att koras den 9 oktober på eventet Fast Moving 19 i Stockholm. Det ser vi fram emot och uppdatera. Jag tror ju att Pepsi Max Lime, det är en stor favorit här.
Go Pepsi.
Go Pepsi.
Vi ska börja runda av. Är det någonting du tycker att vi har missat här nu i säsongsinledningen av Serie A 1920? Är det någonting som upptar och ockuperar dina sinnen som du inte riktigt har fått av ditt bröst än?
Nej, men jag tycker väl att det mesta har vi fått med. Vi har ju liksom årets toppar, årets överraskningar i det positiva, årets floppar både på lagnivå och på individnivå tycker jag vi har fått med. Skytteliga vinnaren har vi ju, det är Dzeko. Han vinner skytteligan under Fonseca. Det är jag tämligen övertygad om.
Jag märker till att Ronaldo gjorde 4 mål för Portugal här.
Mm. Det är han och Lukaku emot då.
Det är de tre.
MVP:n har vi inte pratat om. Det är ju helt klart Petagna i spall. Apropå smala referenser.
Fan vad trist. Jag trodde att vi skulle kunna klara oss 2 avsnitt utan att ens nämna spall.
Varför skulle man inte nämna spall?
Ingen som bryr sig om spall här. I Sverige liksom. Alltså, så är det.
Ja, det är Christian Borrell emot.
Jo, fast bryr sig han om spall?
Jo, det gör han.
Eller bryr sig han om spall för att ingen bryr sig om spall och därför bryr han sig om spall?
Ja,
bryr han sig inte om spall.
Det är ju en klassisk Borrell och det skulle mycket väl kunna vara så. Men han bryr sig fortfarande om spall.
De har ju alltså en tränare, Semplici, som har tagit upp dem i Serie A. Gjorde en great escape förra året. Höll kvar dem i Serie A trots en trupp då som absolut inte är superbra.
Nej.
Och det har pratats väldigt mycket sen Plici till exempel Fiorentina i och med att han är från Florens och allt det där. Alltså,
ja. Nej, men det som möjligtvis är lite intressant att säga om Spall, det är ju att de har en ganska stabil och stor piazza. De har ganska potenta ägare. De säger sig vilja satsa på fotbollslaget så att det här, de skulle mycket väl kunna göra en Sassuolo-historia, alltså etablera sig och bli en sån här nykomling som inte bara är en dagslända som håller en eller två säsonger, utan får Spal vara kvar nu, så skulle de på sikt kunna etablera sig som ett mittenlag i Serie A i alla fall. Men just i år är det väldigt, väldigt avhängt på hur Petagna kommer leverera.
Och ja, om han levererar så kommer han ju såklart att lämna för en större italiensk klubb. Var det Lider, var redan flera som var rykte i honom i somras, snackades ju om att han skulle bli någon slags ersättare om inte Sanchez skulle komma, att Inter var lite intresserade, så här, Milan var där och kände lite också. Typisk late bloomer, stor stark spelare som jag tror kan göra lite av en Borriello-karriär var det lider.
Såg inte alls hans storhet i Atalanta, ska jag säga. Sen Nej. När han kom till Spal då blommade han ju ut ordentligt. Mm.
Nu har ju Thomas redan nämnt den, men jag tycker att vi från Toto-kontorna också kan länka till den här lönelistan som har kommit ut då, som den alltid gör så här års. Var det någonting därifrån du tyckte stack ut? Jag skrev ju att det mest magstarka, det var ju att Sergej Milinkovic-Savic, alltså när han förlängde sitt kontrakt, mycket, mycket oväntat för ett drygt år sedan, när han då efter säsongen 17-18 var bäst i världen. United, Real Madrid, andra storklubbar nämnde som att de kommer betala en miljard nu för namnteckningen. Att han där och då förlänger sitt kontrakt och skakar fram 2,5 miljon euro i årslön. Det är så jävla uselt förhandlat. Det är alltså vad Borini tjänar i Milan.
Jo, men det är vad man tjänar i Lazio också. Alltså, ska man vara kvar där så är det inte mycket mer pengar som erbjuds.
Exakt, och det är ju det Milinkovic-Savic agent ska ha sagt. Mm. Alltså, vi kan inte vara kvar för de här pengarna. Nej. Ni måste förstå det.
Härligt när man visar lite klubbkänsla också. Om det, det, är, det. Om det är det som har hänt.
Du tror ju också, precis som jag, att, han var att det var en usel förhandling. Ja. Att Iglitare och Lazio-gänget bara skakade på huvudet. Att herregud, vi fick ett nytt kontrakt. Var det 5 år? För 2,5 miljoner euro.
Där kan man snacka skämt.
Pengar var det lider sen. Mm.
Nej, men annars så tycker jag, fan, nu ska jag säga att jag fick lite milanist emot mig efter förra avsnittet. De tyckte jag var lite väl hårt ute mot dem. Tycker inte jag att jag var. Jag tycker jag var hård men rättvis. Och jag gillar egentligen Milan. Det vet alla som följer mig och som har följt min gärning alltså både på Twitter och i Kilometer d'Amore de senaste åren. Jag gillar egentligen Milan lite mer än jag borde göra som interista. Men, så att jag tycker att jag var ganska rätt ute. Och nu, det tycker ju jag var det mest anmärkningsvärda med Gazettans lönelista. Alltså Milans totala lönekostnader. Ja, nej, men då ska de väl vara ett topplag då? I Serie A, då ska de väl vara ett Champions League-aspirerande lag.
Men de fjärde högsta?
Ja, men typ.
Och de det är Juventus, sen så är det ett hack ner, inte Roma. Och sen strax tillbaka Milan.
Ja, och ja, då är de väl lika då. Då har de väl pengar att spendera. Men då ska de väl leverera därefter. Och det tror jag inte de kommer göra.
Nej, och så här, just i då det exemplet jag drog upp. Det säger väl ganska mycket om hur Milan har spenderat sina pengar de senaste 3-4-5 åren. De betalar lika mycket i årslön till Fabio Borini som Lazio betalar Milinkovic-Savic. Mm.
Det jag tycker, om jag kollar på ett historiskt perspektiv som är anmärkningsvärt, så är det att Juventus nu ligger på nästan 3 miljarder i liksom löneberg. Och jag kommer ihåg när Inter hade sitt
där då Cristiano Ronaldo är en dryg tiondel av det.
Ja, precis.
Helt otroligt.
Där Inter alltså hade sin triplete-trupp och var tvungen att banta eftersom man då ville förhålla sig till Fair Play Finance på ett annat sätt bland annat, och man fick in andra ägare, Tohir kom in och sådär. Då hade man ju runt 170-180, vill jag minnas, nu tar jag bara från huvudet, bantade ner till typ 100, och där låg många av de italienska toppklubbarna för bara några år sedan på 120-130 kanske Juventus, och nu har man alltså, nu är man uppe på 3 miljarder. Det säger någonting också om var Juventus befinner sig jämfört med alla andra lag i Serie A. De är liksom, det här är ett lag som bara ska på ett Bayern München-vis, på ett Paris Saint-Germain-vis, egentligen borde bara glida igenom detta. Sen funkar inte fotbollen så funkar inte den italienska fotbollen. Men allting annat än att Juventus vinner Scudetton, måste vi vara tydliga med, är en skräll.
Jag tycker att två löner sticker ut i Juventus i de nedre regionerna. Alltså, det kanske folk inte vet eller har missat. Alltså, så här, De Ligt går ju ändå in och blir näst bäst betald i hela ligan. Det är ju sen en ljusår upp till Cristiano Ronaldo.
Men så man var tvungen att förhandla. Det var så man var tvungen att göra om man vill ha De Ligt. Ja.
Men jag noterar då att Perin. Han har alltså 25 miljoner kronor i årslön.
Netto.
Det måste ju vara den dyraste tredje målvakten i världen.
Inte säkert.
Ja, men de plockar ändå in Buffon slags... bakom Chesney.
Sitter City på.
Alltså,
som tredje keeper.
Jo, men herregud. City tog Scott Carson.
Just det.
Deadline
sorry.
Day.
Ja.
Han har nog inte 25 miljoner.
Nej, han kanske ligger på 1,5.
Nej, men alltså så här, man ömmar ju för Perin.
Ja, stackars
nu kanske ska jag konkurrera ut Chesney. Då kommer Buffon in också. Och sen så noterar jag när jag ser hela listan att alltså Buffon, han har ju näst lägst pris i laget. Men han har ju då, kan han ha en 0,5 miljard på banken? Så att han skiter nog i vilket. Sen har vi då Pinsolio, 0,3 miljoner euro i årsstöd. Vilken hierarkisk liksom... total härdsmältare måste vara för honom att hävda sig i Juventus omklädningsrum. Alla andra sitter på 30, 40, 50 miljoner, 60
miljoner. Vad
ska
miljoner, du göra på semestern då? Ja, men Ronaldo, han hyr en jott som är stor som två finlandsfärger.
Pinsolio alltså delar omklädningsrum med en spelare där han alltså han tjänar på ett år vad Ronaldo tjänar på en halv vecka.
Vad har du på Crescito? Tänker ju liksom för liksom erfarenheten gör ju, hans ålder gör ju att han ändå borde ligga på 1,5 någonstans.
Nej, fan, jag har bara en bild där från en tweet. Jag hittar inte länkarna. Skitsamma!
Skitsamma.
Vi länkar ut dem här ifall ni är intresserade. Tony avslutade ju väldigt vackert med Oasis sist. Det tycker jag vi ska göra i
Nej, vi ska Franco Battiato. Måste vara lite italiensk.
Fan, jag tänkte ju liksom segwaya mig då till cliffhangen Vincent Kompanys testimonial. Det är Manchester City, Oasis är City och så vidare. Men okej, okay, vi kanske ska avsluta
med det. Det får fan vara lite italiensk. Franco Battiato, det kommer alla gilla.
Fan, jag som ville gå ut på Britney.
Britney Spears?
Ja.
Det blir inget av det här, Tony.
Sen såg ni någonting från Kompanys testimonial? Kul såklart att han är skadad i sin egen testimonial och inte kunde vara med. Men jag tyckte också att det fanns liksom många nuggets från matchen som spelades. Gary Neville drog sin baksida för första gången i karriären. Fin stund. Och sen så visade ju Paul Scholes att han är kanske den bästa mittfältaren som aldrig spelat i Barcelona.
Ja.
Jolene Lescott vilket fysiskt ras. Vilket ras som fotbollsspelare. Stackarn.
Jag var fullkomligt chockad över händelsekedjan. Som Expressen skriver. Då var Turan, vi pratade om den turkiska fotbollsspelaren Turan, på en nattklubb i Istanbul när han fick syn på den turkiska popsångaren Barkay Sahin och dennes hustru Özlem Ada. I Sahins version av det som hände gick Turan fram till Ada och försökte förföra henne. Det hade man ju velat haft rörligt på. När Sahin klev emellan fick han ett slag som träffades illa att han bröt näsan. Och det är så här, vad fan, ett jävla krogbråk, är du dum i huvudet? Det är det som hände sen. Toren ska därefter ha sökt upp Sahin på sjukhuset. Riktar över en pistol. Skjut mig om du vill, ska Toren ha sagt. När Sahin vägrade ta emot vapnet. Ja, då avlossade Toren själv ett skott i golvet. Toren döms nu för misshandel och olaga innehav. 2 års fängelse, villkorligt, han kommer inte skaka galler. Men, det, liksom, det bara eskalerar. Okay,
ja, men vi pratade ju om det här när det hände för något år sedan.
Jo.
Alltså Arda Turans förfall från att han lämnade La Liga vinnande Atletico Madrid satte sig själv i karantän hos Barcelona. Alltså, han visste att det var det som gällde. Ja. Okej, nu blir det ett halvår utan spel.
Blev Schneider fet,
mördad av konkurrensen, ivägskeppad till Turkiet, kunde ju såklart inte hantera att han var liksom landets stora stjärna, tian på ryggen i landslaget och så vidare. Gick väl till Basaksehir, va? Alltså Erdogans Istanbulklubb, och har ju fullständigt kört i diket.
Någonstans köper man något slags, även om man ska fram och förföra henne, nu är det Expressens ordval. Alltså allt det där, så här, vad som händer på krogen, men det stannar lite på krogen. Man ska såklart inte slåss, men det som händer sen, Man tänker att så här, fan, det är ganska långt till sjukhus, du ska åka i den här vägen. Du hinner ju ändå tänka ganska mycket.
Ja, men han hade väl reflekterat över det här och kommit fram till att det är det enda.
Jag ska ta med mig en pistol och så ska jag be honom skjuta mig. Om man inte skjuter mig, då ska jag reagera med att skjuta i golvet. Ja, hur som helst, så är det. Nu ska vi lyssna på lite Franco.
Kul att du kom hit, Tony.
Kul
att
vara här.
Ännu en gång. Kul. Följ Tony på Twitter. Han är väldigt duktig, både vad gäller Inter och italiensk fotboll. Ibland också är du lite putslustig och underfundig även kring annat.
Mm. Nej, men jag vill ju tro att jag är en framstående samhällssatiriker.
Mm. Jag gillar också att du pratar om det du har uträttat senaste åren som din gärning.
Ja, det är jag. Innan vi slutar så ska vi också hälsa.
Ja, just bra, Thomas. Tack. Ja. Åh, jag hade legat
alltså, illa till. I Toto Valuto får man också hälsa alltså, på gammalt så här, tv-vis. Mm. Skulle väl hälsa till min mormor och så vidare. Men här i det här fallet, vad handlar det om?
Nej, men jag vill hälsa till min son, för jag har lovat honom det. Han är också ett stort Toto Balotto-fan. Han är 7 år gammal.
Bara Bacci senior man gillar, men jag gillar numera också Bacci junior.
Ja, nej, men Alexander, jag vet att du lyssnar på det här. Här kommer en hälsning till dig.
Från pappa?
Ja, från
pappa.
Och från Toto Balotto.
Från pappa från mig och från hela Toto Balotto.
Ja,
är det nu man. Du börjar ångra att du pratade om Cherries kuk?
Ja, det kanske lite. Ja, skitsamma.
När det är små det kan ta. Öron som lyssnar.
Ja, nej, men det sånt får man helt enkelt bara tugga i sig. Härligt att du lyssnar, Alexander. Lyssna på lite härlig italiensk musik här nu. Inte bara pappas Britney Spears och Oasis.
Vi hörs igen på måndag när ligorna har dundrat igång igen. Då ska vi dessutom snacka upp årets Champions League och presentera lite långtidare borta hos Betsson.
Underbart.
Ciao tutti.
Ciao tutti.